Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
För 365:e dagen publicerar vi ett nytt sporthuset-avsnitt. Och det som vanligtvis är dag 365 under ett år, nyårsafton, innebär sylvesterloppet mer eller mindre över hela världen. Löpartävlingen som ursprungligen kommer ifrån Brasilien. Dessutom är det ju Sir Alex Fergusons födelsedag. Och apropå stora fotbollslegendarer, 365 mål i Bundesliga gjorde Gerd Müller, Der Bomber, därmed ligans bästa målskytt genom tiderna. Och Henke Larsson finns det en koppling till också, för FC Helsingborg är ju ett etablerat lag i innebandyns högsta liga SSL, men kanske mest känd för att det var just Henke Larsson som testade lyckan där. Något överraskande, som 37-åring så spelade han 9 matcher i innebandyns högsta liga. Desto fler har Kristoffer Fält gjort, nämligen 365 matcher, näst flest i klubbens historia. Och 365 miljoner tv-tittare runt om i världen var den imponerande totalsiffran för damernas EM-turnering i fotboll i somras. 365 matcher i NFL i den amerikanska fotbollen spelade kicken Adam Vinatieri under sin karriär, som avslutades för några år sedan. Det är näst flest genom tiderna, men han är den som har tagit flest poäng i ligans historia. Oklart med veckans Wayne den här veckan, men Gretzky spelade ju i alla fall för Los Angeles Kings, och 365 NHL-mål har slovenen Anze Kopitar gjort, samtliga mål för just Kings. Kopitar, som ju spelade i Södertälje SK som tonåring och också spelat i Mora när NHL låg nere på grund av lockouten. Om vi ska hålla koll på Kopitar och alla Kings-spelare och alla andra där borta i Nordamerika, han är ju förresten fortfarande lagkapten där, Anze Kopitar. Den här säsongen så är det som vanligt text-tv sid 365 som är ett bra ställe. Där finns nämligen poängligan att följa. Att springa ett maraton varje dag 365 dagar i rad, är det möjligt? Ja, det gjorde 29-årige belgaren Stefan Engels 2011, och det gav honom en plats i Guinness rekordbok. Ett maraton varje dag 365 dagar i rad. Och då hade han ändå, när han var liten, astma och blev tillsagd av läkarna: undvik fysisk aktivitet. Här får ni avsnitt 365.
Ja, nu står vi vid sjön Ravalen här ute i Sollentuna. Och det är nära Stockholm, men här har jag tagit mina första skridskoskär för ganska många år sedan. Jag försöker tänka, det måste vara nästan, ja, det är över 43 år sedan kanske.
43 år sedan.
Det är lång tid sedan. Ja, så här började min, kan jag säga, ishockeykarriär. Jag och mina bröder Patrik och Per, skridskorna på hemma. Så man sprang ner för backen här och skridskoskydd for av.
Ja, det var huvudrollsinnehavaren i dagens podd. Det är ju Mats Sundin ifrån programmet Wikegård Versus, som ju är en, får jag väl ändå säga, en höjda serie som går. Men Niklas intervjuar ju x antal personligheter, och Mats Sundin förtjänar ju all uppmärksamhet.
Ja, och varför pratar vi Mats Sundin idag?
Ja, men det är ju kärleksbombningen som kommer runt hörnet. Den är på gång för oss. Och vi ser mycket fram emot att få höra vad som... vad som kan sägas om denna svenska ishockey-ikon, får vi ändå säga.
Mm, och vi kommer få in personer som verkligen kan honom på alla tänkbara sätt. Och en av dem är ju Niklas Wikegård. Men om ni tycker att Lasse låter lite annorlunda än vid din sedvanliga poddmikrofon, så beror det på att du är var då någonstans?
Nej, jag sitter inne. Alltså på hotellet i Paris, vid flygplatshotellet Charles de Gaulle. Det är sådana här treglasfönster eller vad det heter här, jag vet inte. Men man hör ju absolut ingenting, men man ser en del utav flygplatsens trafik. Och jag är här därför att det är Champions League som ska starta, och när vi spelar in det här så är det ikväll. Så ni som lyssnar här vet ju hur det gått i Champions Leagues inledningsomgångar med matcher tisdag och onsdag. Men på Parc des Princes i Paris så ska Paris Saint-Germain möta Juventus, och det känns ju lite mysigt att Champions League-spelet avslutades i Paris på Stade de France med finalen mellan Real Madrid och Liverpool i slutet på maj. Och vi kan öppna spelet också på Parc des Princes då med PSG Juventus.
Jag såg att Gusten Dahlin, vi gratulerar honom och dig och alla i produktionen kopplat till C-More sändningar från Champions League till tv-priset Kristallen förra veckan. Och i samband med det i en intervju så sa han att oavsett lottning så tror jag mest på Bayern München och Manchester City.
Mm. Det finns ingen anledning att tvivla på Gusten Dahlins grundläggande kunskap när det gäller europeisk fotboll överhuvudtaget. Jag säger heller inte emot, Manchester City måste ju ses alltså med norske Haaland som löser en hel del av utmaningarna i offensivt straffområde. Så har ju Manchester City en spets som gör att det kommer troligtvis hålla rätt länge. Sen är det alltid spännande med föreningar som söker revansch. Bayern München är ju definitivt en sådan, åkte ut tidigt med deras måttmätt i Champions League förra säsongen. Så de ska vi nämna. Paris Saint-Germain, där har du nästan det jag ändå vill lyfta kanske allra mest. Men City och Liverpool från England såklart, Bayern München har vi sagt, Real Madrid måste vi alltid nämna, hur bar de svårt för att vinna förra året. Men jag tycker det är så spännande med Paris Saint-Germain. Jag tycker att Christophe Galtier, den nya efter Pochettino, tränaren i PSG, har ett mycket spännande lag. Neymar, brasilianen, har vi sett honom på sånt här spelhumör på en stund? Det var ett tag sedan, jag tycker ändå det ska sägas. Mbappé, som ju, ja, jag vet inte, det där lustiga kontraktet han skrev på där han har rätt att avgöra vilka spelare som ska komma och vad det var för någonting, bla bla bla. Messi gör sitt andra år, tror du inte ändå, tror ni inte ändå att han vill göra något starkare avtryck i slutet av sin fotboll, slutet han 36, men ändå i det läget av sin karriär där han befinner sig. Spännande spelare överlag i ett väl balanserat PSG. Så att PSG säger jag för att utmana kunnige Gusten.
Men annars kan vi säga det också apropå, för ni är med på det va, att det finns ju tre divisioner nu i Europaspelet. Champions League är den högsta, sen kommer då Europa League och sen kommer Europa Conference League som är en ny liga sen förra säsongen. Och då har vi ju svenska lag nu som kommer upp just den här dagen när podden kommer ut, så spelar ju både Malmö FF och Djurgården. Malmö FF inleder mot ganska tufft portugisiskt motstånd, men på hemmaplan Braga, och Djurgården på bortaplan mot mer grumligt irländskt motstånd. Men de här lagen ska ju då dubbla i slutet av allsvenskan också. För Djurgårdens del handlar det också om en pågående guldjakt.
Ja, men det är väl Shamrock Rovers va? Som ja, de är ju alltid med. De hör till att de ska nämnas i något kvalsammanhang eller som det nu är då i huvudturneringen i Europa Conference League. Får jag ändå plussa för tillkomsten av konferensligan. Det var rätt många, jag var en av dem som sa det, att vad är det här och det här, vi fattar inte varför det ska vara så här, det blir svårare att komma ut i den stora, bla bla bla. Det visar sig att den är ju kolossalt stark när det gäller, titta på hur Djurgården har reagerat nu när de kom in i huvudturneringen. Dels hur hela klubben tycks leva upp och jublet ifrån alla inblandade runt Djurgården. Och sen ser du ju också den ekonomiska effekten. Och ska någon utmana Malmö FF i den allsvenska ekonomiska ligan så krävs det Europaspel. Då ska vi veta att avståndet ökar ju ändå mellan de som vill utmana Malmö FF och MFF, beroende på att de är med i Europa League och där är ännu mera stålar va. Det är viktiga matcher och vi ska följa konferensligan här och vi ska följa Europaligan också på grundval av intresset för svensk fotboll.
Ja, och det man kan säga också är ju att glappet ekonomiskt mellan Europa Conference League och Europa League, det är ju inte jättestort. Malmö kommer ju få mer pengar på Europa League än Djurgården får på konferens, men sen kommer ju det stora, stora hoppet upp till Champions League. Det är då det blir en vattendelare, en game changer. Alltså, och därför är det ju ett litet tjuvläge för ett lag som Djurgården, eftersom det absolut viktigaste för dem egentligen, det är att vinna allsvenskan och gå till och ha möjligheten att gå till Champions League, för då kan det komma hundratals miljoner.
Där har du nyckel.
Inte 30-40 miljoner, som är ungefär samma sak som med spelarförsäljning nu när de sålde till exempel Isak Hien, så är det ju som flera hundra miljoner som kan rulla in på sikt. Så därför är det en stor diskussion nu också så här, och jag såg Bosse Andersson, sportchefen i en av våra sändningar på Discovery nyligen, fick ju frågan också, vad väljer du, Allsvenskan eller Europa Conference League just nu om du ska satsa på ett? Och han duckar ju såklart på den frågan. Men om man ska vara strategisk här, då kanske Djurgården faktiskt ska, när det handlar om rotation och så på spelartruppen, faktiskt lägga det mesta krutet på Allsvenskan. Apropå att de har till exempel nu ett derby på söndag mot Hammarby som ju kan bli ganska avgörande, va, för hur den fortsatta guldstriden ser ut.
Ja, Djurgården har ju möjlighet att hänga av Hammarby mer eller mindre. Och sen får vi ett tvåklubbslopp mellan BK Häcken och Djurgården i allsvenska toppen. Men alltså, de slog Elfsborg efter det att de avancerat i en tuff match på Cypern mot Apoel. Sånt gillar jag att se. Därför att då visar du att du kan hantera situationen och vara bra i två olika tävlingar. Och det är precis det du ska vara om du ska vara en toppklubb.
Och så måste vi ta några ord om Malmös märkliga säsong. De är alltså cupmästare för första gången på många år. De är klara för Europa League, nya härliga Europapengar. De har ju verkligen abonnerat på slutspelsplatser och att klara kvalificeringen i mängder av europeiska turneringar nu i flera år. Men i Allsvenskan, sämsta året på många år. Ett allsvenskt fiasko är det ju utan tvekan. De ligger just nu sjua i ligan. Och frågan är, nu tar man alltså in Åge Hareide, snart 69 år gammal, den gamle guldtränaren. Flerfaldig allsvensk guldtränare förresten. Och efter att Andreas Georgsson, sportchefen, har kört ett tag nu utan någon större framgång i Allsvenskan och dessförinnan sparken på Miloš Milojevic, och så var Jon Dahl Tomasson, så de byter ju tränare varje år kan man säga, i snitt en tränare per år då, i flera år. Så ja, frågan är om det kommer lyfta nu med Hareide.
Ja, eller som du säger, det är ju ett fiasko. Det är precis så. Men i Allsvenskan, grattis till cupguldet, lycka till i Europa League, plus, men i Allsvenskan är det. Och då är vi där igen. Man måste ju klara av att hantera flera parallella tävlingar om man ska vara den toppklubben som vi vill se kunna konkurrera om Champions League-plats. Va? Och det här, Åge Hareide, det är en sån gentlemannatränare. Va? Jag är den första att ta av mig huvudbonaden och gratulera Åge Hareide till en synnerligen stark tränarkarriär. Men min fundering är ju, vad gjorde Malmö FF så himla bra och rätt under den så tragiskt bortgångne Håkan Jeppsson som ordförande? Vad var det Malmö FF gjorde som byggde ut laget som segrade i Allsvenskan i Europaspelet, inte en utan flera gånger? Vad var det som hände med Malmö FF under den tiden? Det skulle jag vilja ha en analys utav, och sen skulle jag vilja klistra över de sakerna som var bra då till samtiden och fundera på, skulle Malmö FF kunna göra någonting annorlunda nu?
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ja, men kanske är det någon som har en bra fråga på den lite retoriska fråga i och för sig som du ställde, Lasse, där om Malmö FF. Eller vad som helst egentligen som ni vill hojta till om. @sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram, och det heter ju också vår hemsida. Och det har hänt mycket i mailboxen senaste veckan. Inte minst så började nu utökas antalet supporterlåtar, vilket också kommer märkas i slutet av det här avsnittet.
Spännande. En fråga här som har kommit, och det är ett ämne för dig, Tommy. Ja, det är rätt många som gillar friidrott och svenska framgångar. Lennart Skott som hör av sig under rubriken mer eller mindre en svensk i världstoppen på 5000 meter. Han pratar såklart om vår snudd panelmedlem ju, Andreas Almgren, och hans fullständigt strålande, fenomenala insats på 5000 meter. Han slog Gärderuds svenska rekord med 1000 meter.
16 sekunder.
Otroligt!
Ja, alltså det är ju, till att börja med kan jag glädja Lennart Skott, för det var ju Lennart som hörde av sig med den här Buster-tidningen, du vet, med, så där har jag autografer av Salming, ja, och Lunkan och
Foppa. Forsberg. Mm.
Där finns även Almgrens autograf. Så ja. Det är ju bra. Det passar ju bra med tanke på hans världsprestationer just nu. Men Andreas då, det han gjorde här i Bryssel, han springer alltså in på 13.01.70 på 5000 meter i det här loppet i Bryssel. Gissa vad han är i Europa i år med det resultatet, Lasse?
Ja, i Europa i år, ja. Kan han vara 10?
1.
Ja, det är ju bra. Och inte har någon före sig. Ja.
Före Ingebrigtsen. Före Ingebrigtsen.
Ja.
I och för sig så vann ju Jakob mot Andreas då i EM nyligen. Det vet ni som hörde på avsnitt 363. Där Ingebrigtsen blev 1 på EM och Almgren 4. Men sen har det gått några veckor till. Och det här rekordet, Gärderud, det var inget dåligt rekord heller. Det hade stått sig 46 år.
och jag kände efter 2 kilometer att oj jäklar vad fort det går nu. Så hittade jag någon som ändå saktade in lite under 3:e kilometern, så det var ganska skönt. Sen så hade jag bara koll, så var vi låg vid 4 000 passeringen, och så kände jag nu har jag ändå krafter kvar, nu bara bita i, för nu är något bra på gång. Och sen ja, nästan dimmar om på sista varven, nu är det bara att försöka trycka allt man hade.
Men det var härligt att se, ja, vi träffade Andreas nyligen, men det var härligt att se honom där efteråt. Alltså, man förstår ju den här, alltså vilka känslor det måste vara efter allt han har gått igenom. Att nu placera sig som en av de bästa i världen.
Mm. Ja, så jag textade dig då också, han var ju så glad. Och det är klart han ska vara det. Och vi ska dela glädje med honom också. Då vill jag veta utav dig, Tommy, som kan få spekulera lite här. Om nu Andreas Almgren får vara skadefri, peppa ta i alla befintliga träbitar som finns och i roten på en själv här. Men alltså, vad månde bliva? Låt oss säga att han får vara helt skadefri till ja, olympiska spelen ska ju åter hit till Paris där jag befinner mig 2024. Vad kommer att hända, tror du, om han får vara skadefri?
Jag tror att om han är skadefri hela vägen fram till OS 2024, så tror jag att han tar OS-medalj.
Oj.
Men du, Champions League-bevakningen i all ära, innan du får sticka iväg där, Lasse, jag ser mest fram emot det som också har hänt i och för sig när den här podden kommer ut. Och jag undrar om det var det så att TV4s nyhetsledning lyssnade på förra avsnittet av Sporthuset och tänkte så här: vi måste föra upp idrott i valdebatten. Det måste upp bara. Vi måste ha ett program.
Man passar också på att lyfta idrottsfrågan då den här veckan. Och jag är faktiskt struken från mitt tänkta uppdrag. Tillsammans med Marcelo Fernandez skulle jag ju också syssla med Inter mot Bayern München i Champions League på onsdagen. Men onsdagskvällen ska istället för min del gå till att leda en idrottspolitisk debatt under en 8-10 minuter med dels Anders Ygeman som är statsråd och med ansvar för idrottsfrågor från Socialdemokraterna, och Kristina Axén Olin från Moderaterna, där vi ska titta på just idrottsfrågan. Vi ska titta på tillgången till idrottsanläggningar för att använda idrotten mer påtagligt i kampen mot det som inte är bra i samhället. Och där är ju gängkriminaliteten ett supertydligt exempel. Vad gör politikerna? Vad kan de göra? Och vad kan vi se dem göra när valdagen är passerad? Oavsett vilken sida av mittlinjen som kommer att vinna. Den ser jag fram emot. Och när ni lyssnar på det här så har vi ju fått några besked, förhoppningsvis.
Årets viktigaste jobb har du framför dig, Lasse. Eller bakom dig, om vi pratar i poddlyssnarnas öron.
Ja, jag hade det framför mig en gång i världen.
Okej, ja. Hälsa Parc des Princes, denna anrika arena.
Ja, det är prinsarnas park där. Zlatan Ibrahimovic hemmaplan många gånger, och som ju huserade VM-matcher också 1998.
Jag var på en VM-match där faktiskt, Brasilien-Chile, 4 tror jag, Brasilien.
Den ser lite fientlig ut, den där arenan. Den ser lite, nästan lite, man blir lite skrämd av den när man ser den. Men det är ju klassisk mark. Den kallas så därför att prinsarna på den tiden det begav sig skickades ut i den där parken, Bologneskogen där, för att leka. Och i den parken som då kom blev det sedermera en idrottsanläggning också. Bara en sån sak. Ja visst, allé allé.
Au revoir, Lasse.
Au revoir.
Vi är väldigt glada att återigen ha ett samarbete med våra vänner på Hantverksdata. Ni vet, det sportälskande företaget som syns allt flitigare i Sportsverige i samband med stora evenemang, inte minst just nu kopplat till den allsvenska fotbollen. Företaget med affärssystem för Sveriges alla hantverkare. Till dig som bygger landet, helt enkelt. Ja, de kommer vara med oss hela hösten, vilket känns roligt. Och Hantverksdatas affärssystem, om ni inte känner till dem, så är det ju systemen som förenklar din vardag så du får tid till det viktigaste, nämligen hantverket. Oavsett vilken bransch du jobbar inom, oavsett storlek på företaget, så har Hantverksdata en lösning på det. All info finns på hantverksdata.se.
Besök i Sporthuset.
Ja, men nu välkomnar vi två gäster med en spännande hockeyspännvidd nu när hockeysäsongen kommer igång ordentligt igen. Och härligt att ha dig tillbaka in till mig, Niklas Wikegård.
Tack så mycket, Tommy. Alltid roligt att vara här.
Ja, vi har ju kamperat ihop en del en gång i tiden, men nu är vi på lite olika kanaler och sådär. Nu ska vi säga, hockeyexpert i TV, hur många år egentligen?
Alldeles för många känns det som. Först 22 år som tränare och sen började 2005 där jag ringde och tiggde jobb hos Albert Svanberg på SVT. 2005 till nu, vad blir det? 17 säsongen.
Ja, just det. 22, du är fortfarande ändå längre tid hockeytränare.
Ja, men det är på håret alltså.
Alltså vilka lag, då ska vi se bara om jag har det i huvudet där. Det är alltså Boden först, va?
Nej, först, jag börjar Gävle då, vet du. Som en liten snorunge 1984 tror jag, något sånt där. Med SK 83, körde två år ett juniorlag. Sen hamnade jag i Väsby och var där 86, 87, 88, 89.
Vilda Väsby.
Vilda Väsby. Ett år i Bayern och sen så tillbaka i Väsby. Och sen var det Boden och så var det Djurgården. Och så var det Malmö och så var det Schweiz och så var det Djurgården. Och så var det tack
och
adjö.
Ja. Men du och vår nästa gäst känner du till bra.
Mycket
väl. Du kanske ska presentera honom.
Mikael Tellqvist, djurgårdare. Svensk mästare, en massa spel i NHL, massa spel i KHL, landslaget, förträfflig människa.
Tack så hemskt mycket.
Starkt minne faktiskt när du plötsligt tog över målvaktsposten ifrån Tommy Söderström under en säsong och blev svensk mästare 2002 i rad, SM-guld. Och senare också, jag menar, dubbla VM-medaljer, va? Olympisk mästare och NHL-spel i Toronto och Phoenix.
Stämmer bra. Avslutet till mig i Buffalo i en kort sejour faktiskt.
Ja,
där jag avslutade min NHL-karriär bakom Ryan Miller faktiskt.
Mm. Men du, vad gör du i dessa dagar?
Jag jobbar faktiskt med hockey igen, men på en sportagentur. Så att det heter ju så här fint, player developer heter det. Men jag följer unga talanger från det året man får plocka dem, som det låter så hemskt, som en rådgivarroll där, kan man säga.
Du blev en väldigt, väldigt bra hockeyspelare. Man kommer in, man bryter igenom. Du växlar med Tommy Söderström. Bara det är ju en ruggig erfarenhet. Man liksom, och framförallt att vara målvakt. Det är bara en som spelar. Liksom. Det är ju väldigt, väldigt tufft. Men när man kommer lite grann längre in i karriären. När man börjar tvivla på sig själv. När det blir allvar på riktigt med pengar och så vidare. Den rådgivaren, har du kommit dit i den rådgivande rollen? Eller?
Ja, vi har ju några spelare som är på väg över nu. Och liksom kan förbereda dem på NHL-äventyret också. Men där har jag också gjort en resa själv. Där jag tvivlade på mig själv under min karriär också. Så är det ju. Det går ju alldeles mycket upp och ner. Jag kommer ihåg efter World Cup-debaclet där vi åkte ut på hemmaplan till exempel. Där
2004.
Precis, där började jag tvivla lite grann på mig själv. Kan jag spela på den här nivån? Och hade några tuffa år. Fick inte spela supermycket i Toronto heller. Och sen något år eller två år senare så var det ju bortbytt från Toronto också. Hamnade i Phoenix, där var mycket lugnare liksom. Så att jag har väldigt mycket erfarenhet av mycket naturligtvis. De fina sakerna som du sa alldeles nyss. Mm. Jag har vunnit mycket saker. Men jag har också med mig väldigt mycket saker som jag har fått kämpa igenom liksom hela tiden. Så att jag tycker att jag sitter på en väldigt stor bank av erfarenhet där jag kan dela med mig och försöka få de här yngre killarna att förstå att det är tålamod. Har man tålamod inom hockey så kommer man komma långt. Liksom.
Och visst jobbar du på Nina Wennerströms firma Wii Sport?
Stämmer jättebra.
Hon har ju faktiskt varit med i Sporthuset avsnitt 320. Då var vi på besök där i Hammarby Sjöstad på din firma. Jag får bara känslan, vi hade ju också ett samtal med agent Blash Husseini i allsvensk sändning på Discovery nyligen. I blåsväder en agent, apropå att det är en del skumrask historier kopplat till fotbollsagenter och sådär. Jag får bara känslan kring Wii Sport. Jag vet inte om det är rätt, och det är klart, du är ju part i målet, att det är en frisk agentfirma vad det gäller sånt.
Ja, men jag gillar ju sättet som Nina vill jobba på, det här mänskliga värden också. Jag tror att vi alla här sitter vid det här bordet kan också tycka att det är en bra sak. Sen är ju agentbranschen, det får man ju säga, det är klart att det är mycket skit i den också, oavsett vilken sport det är. Men vi vill ändå göra det på ett annorlunda sätt. Försöka utveckla de spelarna som vi har.
Alltså att det inte bara handlar om försäljningarna,
nej,
utan också om personerna.
Precis, för att jag menar, look good, feel good, play good, som man säger borta i Nordamerika. Det är lite samma sak. Alltså, jag menar, du kommer in för att du har en talang, men sen handlar det om att utveckla den talangen och bli ännu bättre över tid. Så vi gör ett jättenoggrant arbete innan vi plockar in de spelarna som vi vill ha.
Där är Vikegården, ni lyssnar på vuxna pojkar. Släpp sargen, kom in i matchen. Ut på dansgolvet, nu kör vi! Du kan inte åka omkring och fylla år om du vill vinna. Du måste käka bort. Du kan inte åka omkring och fylla år om du vill vinna. Du måste käka. Pojkar åker inte omkring och fyller år. De käkar puck. Jobba, 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 jobba.
Från detta puckkäkande ihop med dig Niklas i musikalisk form till det som väntar på isen nu då. 17 september startar ju Svenska Hockeyligan. Hockeyallsvenskan kommer ju också igång här också med häftiga lag där. AIK och Djurgården i samma serie förresten. Det är ju unikt. Alltså när de för första gången är i serien under tillsammans. Men SHL och... Om man tittar igenom trupperna så ser det väldigt starkt ut måste jag säga, och det är väl, ja, som vi har pratat om i sporthuset, ett resultat av att även om det finns några svenskar kvar i KL, inte så många som tur är, så har ju många högkalibriga spelare kommit hem.
Det är ju tråkigheter med kriget i Ukraina och allt sånt där, vilket gör att KHL backar ner. Vilket gör att SHL blir lite starkare som det var kanske innan lockouten 2004-2005. Det är inte riktigt samma nivå än, men jag gillar ju liksom att lagen har lite utpräglade stjärnor igen i lagen. Att man får in dem lite grann åtminstone. Så det ser jag fram emot, att kvaliteten i spetsen blir bättre i SHL. Och sen så tycker jag att det känns spännande också att det inte finns någon strykgäng, utan även Timrå, Linköping med flera har jackat upp egentligen. Så helt plötsligt känns det lite ovisst. Mm. Det blir en bättre liga helt enkelt, tror jag. Rakt igenom.
Vi sitter ju, ska vi säga hur vi sitter i Clarion Sign. Du har bökt till fel hotell, och David Wiklund, hotellchefen som ju är en härlig samarbetspartner till oss på sporthuset, han var ju lite frustrerad över det, men det löste sig. Du kom till rätt hotell, Niklas.
Du skriver det fyra gånger i sms, bara gick till fel hotell ändå.
Och han håller ju på Luleå Hockey. Så att han har ju mått dåligt hela sommaren.
Det ska de göra då?
Ja, hela sommaren. Och han sa att även om vi skulle gå till en final någon gång i framtiden och leda med 3-0 i matcher, så kommer vi inte tro att det är möjligt. För de hade ju det är en fruktansvärt smällare att förlora i Game 7 på hemmaplan.
Ja, det är väl. Bulan har förlorat 3 raka finaler nu. Först som assisterande och sen i Brynäs och sen Luleå. Det är tufft. Men de kommer spotta. De kommer knyta näven i fickan, tror jag. Luleå är ett riktigt bra lag. Jag har gått igenom truppen ordentligt här och de är där. Men det är klart att det är jobbigt.
Vad har du för guldfavoriter, Micke?
Alltså, jag tror ju faktiskt Frölunda, med, inte bara på grund av Lasse där bak, men deras backbesättning ser riktigt bra ut när Borgman kommer tillbaka här också. De kommer vara tuffa. De kommer behöva, tror jag, få in någon spets till framåt på forwardsidan. Men det finns någonting. Ja, det känns som att nu har det gått några år till och nu är det dags för Frölunda igen att vinna. Det brukar vara så här 3-4 år emellan liksom, innan de vinner någonting. Så att jag tror att de ser starka ut.
Det kändes som att Roger Rönnberg körde fast lite förra säsongen, va?
Han har kört fast ordentligt, Roger, tycker jag, med sitt spel. 4-5-er som i stort sett spelar likadant, och man sprider ut målskytte och hitan och ditan och sådär. Nu måste han nog utveckla sitt spel lite grann, eller väldigt mycket. Jag frågar bara, Lasse Johansson, är han har stått i CSKA och Sankt Petersburg, två väldigt bra. Han står ju där för att han är bra, men hur bra är Lasse Johansson, är det dig som målvakt?
Nej, men alltså, det som gör han bra, jag pratade lite med Fredrik Sjöström om det här, att liksom... Han hör honom på träningen hela tiden. Han snackar med backarna, han är involverad. Hur ska vi spela boxplay? Hur ska vi göra det här? Hur ska vi göra det här för lättare? Han pratar hela tiden. Så att han har ju märkt att backarna känner en helt annan trygghet framför honom än vad de gjort tidigare kring deras målvakter.
Underbart.
Där har du ju redan liksom vunnit 50-60% på att då kommer ju backarna även slänga sig med huvudet före när det är 3 sekunder kvar. Att de kommer ju brinna för honom. Där har du ju redan kommit till en semifinal, tänker jag liksom redan där. Liksom.
Spännande.
Första målvakten i OS ju för 3 kronor, så det säger lite om nivån. Vilka lag tänker du på då, framförallt Niklas? Micke chippar in Frölunda, vad säger du?
Jag tror att topp 4 är med Luleå, definitivt. Jag tycker de har ett riktigt bra lag. Kommer säkert förstärka med någon gubbe till. Skellefteå med någon back till. Ruggles med sin första linje där med Sar, Everberg och Tambellini, bra. Färjestad kommer stoppa in någon gubbe till. Så att det är liksom topp 4, topp 5 känns ganska givet på något sätt. Frölunda där och knacka på dörren. Sen vem som vinner, hur trupperna ser ut i slutet på januari, svårt att säga liksom. Men just nu så känns nog, jag skulle säga Luleå igen faktiskt. Jag tycker deras backbesättning är grym.
Nu blir David glad. Han hör det.
Ja, men det är för att vi ska kunna få vara här flera gånger. Du sa ju till mig att vi...
Ja, säg gärna någonting bra om Luleå.
Nej, men det är toppgängen är där och knackar på. Sen Växjö, ska bli spännande att se Jörgen Jönsson, vad han tar vägen med sitt ledarskap. Backsidan ser ruggigt starkt ut. Målvaktssidan ser inte så starkt ut. Forwardsidan ser väldigt tunn ut i Växjö. Se vad han klarar av, Jörgen, att vara första tränare och leda ett lag.
Mm. Jag tänker på publiksnittet i SHL också. Låt oss prata också om det här med... Hur ska det kunna bli ännu mer publik på svenska hockeymatcher? Det är alltså ett snitt på 4700. Det är ganska små hallar vissa, så att det är ingen dålig siffra. Fotbollen pumpar ungefär det dubbla då, men då finns ju jättestora arenor och det är ju stora klubbar som driver det, som AIK, IF Göteborg och Hammarby och Djurgården. Men om det ändå ska tryckas upp fler åskådare, få fler åskådare att komma dit. För det är ju det här svåra liksom. Vad ska man behålla av det som hockeyn har haft i alla tider, och vad kan utvecklas för att få nya åskådare? Vad tänker du om det?
Och det är en galet komplex fråga. I SHL 14 lag så Malmö kämpar med sina publiksiffror och en kanske Europas finaste arena. Då kommer det bara 5000 i snitt. Frågan är varför? Ja, fotbollen är stor, men det ska ändå finnas plats för 10 och gå på en match kan man tycka. Oskarshamn 4-7, då är det väl det är mer än vad det går in i deras hall antar jag. Linköping är ju knappt någon som, det känns som att de kämpar också. Det finns ju några lag som verkligen drar ner snittet på något vis där. Jag tycker att hockeyn ska behålla sitt DNA såklart. Men
vad är hockeyns DNA för dig?
Nej, men det är en bollsport med stora kampinslag. Det tycker jag. Och det är ju, har ju varit, blivit annorlunda. Jag tycker att Svenska Hockeyförbundet var med och petade i det hela så att vi har tappat en del av DNA. Jag vill ju se mångfald. Jag vill ju se i NHL, jag vill se de här killarna som är bäst i världen som Matthews. Men jag vill också se spelare som Marchant och så vidare. Så att jag tror att i Sverige så måste vi trycka på att ja, men det behöver inte åka bäst i världen, skjuta hårdast och hantera pucken bäst för att spela SHL. Du kan fylla andra funktioner också. Och då tror jag det blir lite roligare att titta på ishockey också. För nu är han inne. Oj, oj, oj. Och nu spelar han mot han. Oh, ikväll blir det jobbigt för den här backen för han kommer. Oj, 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 oj. Istället för att alltid titta på skillade spelare. Mångfald är så ruggigt viktigt. Liksom. Micke måste jag spela med en oerhörd massa lirare. Absolut. Som har bidragit till gruppen på olika sätt. Liksom.
Men man tränar ju, alltså 95% av alla tränare som kommer upp i 12-13, de tränar för att spela powerplay i stort sett. Och de som inte känner att de inte vet du, kan spela powerplay, de lägger ju av på grund av att de inte hamnar. Utan där gäller det som tränare på ungdomsnivå att liksom fånga upp att du är den här typen av spelare. Eller att man fattar själv vilken typ av spelare man är. Liksom. Alla kommer inte kunna spela powerplay, så är det liksom.
Vi behöver liksom olikheter. Ja, jag menar, 2005 plockade vi in en keeper som heter Marty Turco.
Ja. Och, han var så bra med klubban.
Ja, men alltså, han gick ju bara på feeling. Liksom. Ja. Han klev av sina krokodildojer och långrock och en klocka för mycket som helst och fick sova i bagageutrymmet. Det var kanske inte det han ville. Men
sova i bagageutrymmet?
Ja, det kan vi ta någon annan gång. Vi åkte hem från Övik och vi gick inte att flyga. Hur som helst, första träningen, jag kommer så väl ihåg. Han kom, skulle spela direkt. Eller träna direkt. Och vi körde en övning så skulle jag ner pucken bakom mål. Och Mikael Strömberg skulle ner och hämta pucken bakom mål. Marta ut. Get the fuck away from me. I handle the fucking pucken. Och så skickar ut backarna i sidan och centern i mitten. Och han bara skickar och vänt grepp på klubban. Jag tror ingen som höll klubban som han gjorde där 2005. Utan helt annorlunda. Vad jag menar bara är att han spelar kanske 7-8 matcher med oss. Så blev vi som publikfavorit direkt. Tackla om kul Peter Forsberg och... Röja runt och så. Vi behöver människor som vi behöver spelare som är lite annorlunda tror jag. Det är en del av att fylla våra ishallar.
Det där är nog en bra. Jag tänker när jag blev intresserad av ishockey när jag var 7-8 år. Nu när jag tänker på när du berättar där så det handlar väldigt mycket om kontraster.
Ja.
Att när Färjestad mötte Djurgården i SF-finalen då var det liksom Håkan Lobo och nu kommer Södergren in.
Ja, ja.
Vad kan hända nu?
Ja, ja.
Men du tror inte riktigt att det är sättet man tränar på nu för tiden? Det är väldigt mycket mer individuell träning.
Ja, ja,
alltså,
absolut.
Det är väldigt mycket mer skills. Alltså, alla åker på med de här skillstränarna och kör massa såna här grejer. Det är jätteskillnad. Förut så var man ju ute och spelade fotboll. Man körde såna här grejer. Och jag pratade med Torontos fystränare om det här. Det ser ju likadant ut i Kanada också.
Mm, mm.
Samma utveckling där.
Samma utveckling. Barnen får problem med ryggar, får problem med knän, får problem med fötter för att de är skridskor 365 dagar om året. Jag tror vi kommer se så liknande en utveckling framöver här också.
Definitivt.
Det handlar ju om att gör du fler olika sporter så kan du ju liksom, du får en spelförståelse, du fattar vad som händer, du kan göra, kolla på Omar till exempel. Han har ju spelat säkert tennis, massa andra olika grejer. Så när han kommer i en situation så säger ah, men här kan jag använda den här sättet att spela på istället. Liksom.
Mm.
Och den finns inte på samma sätt.
Nu är det på hockeygymnasium så jobbar jag mycket individuell träning. Det är skills. Grabbarna är sjukt skickliga att åka skridskor och hantera pucken. Men man är inte en utvecklad fys. Man är liksom ingen atlet. Får man smälla lite längre upp så går man sönder. Jag tror att det finns barn med stressfrakturer och hjärnskakningar och ryggproblem när man kommer upp på 12-13 år.
Mm.
Nu händer det grejer här.
Högt och lågt inom hockey. Här har vi två påsar.
Snyggt.
Lycka.
Vad ska vi ta till nästa vecka?
Får jag ta en?
Ja, vänta lite. Vi kan bara kolla lite. Mm.
Och det ligger ett helt gäng med lappar här.
Ganska många hänger också.
Ja. Du har haft mycket tid över Tommy i sommar.
Skriver post-it-lappar hela sommaren. För vi tar det om en stund. Mm. För vi är nämligen framme vid det här.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Det känns ju passande med er båda här. Du har nyligen träffat honom, Niklas. Och du har ju spelat med honom, Micke, i NHL. Och vi pratar om vilket namn då?
Nummer 13. Mats Sundin.
En del funderar på att sluta och så vidare när de har avverkat TV-pucken.
Nej, jag skulle fortsätta att spela.
Mats Sundin as the first ever European-born player selected first overall.
Sundin försöker, kommer långt, oerhört långt. Mats Sundin accelererar förbi som han brukar göra och skjuter upp pucken i nättaket.
Sundin spelar bakåt och Lisson skjuter. Gott! Sverige är på nytt olympiska mästare.
Sundin penetrates and out of
score! Imagine if he became as great a man as he was a player. Well, that's exactly what happened.
Sundin, Mats Sundin med bra fart på skriken. Vi kan skjuta, skjuta. Goal! Goal! Mats Sundin! Mats Sundin gör det! 2-1 efter 9:37.
Gåshudsnivån?
Ja, jag sitter och bara ryser på den här sidan. Liksom. Det är, han har jobbat hårt för att komma dit han har varit. Han har varit en extrem talang, men han har aldrig tummat någonsin på någonting annat. Och förberedelser, för han vet att han var tvungen att vara bästa spelare.
Och född den 13 februari 1971, moderklubb Sollentuna HC, TV-puckvinnare, storstjärna i det Stockholmslaget som vann där, i samma kedja förresten som en viss Ove Molin då, som spelade i AIK. Som 18-åring blev han den första europé att välja som nummer ett i den årliga NHL-draften då Quebec Nordique ju valde honom först av alla. Svensk mästare med Djurgården som 19-åring öste ju in mål i det slutspelet och sen stack han över till NHL. Men däremellan hade det blivit VM-debut också i Tre Kronor. Och resten är ju stor svensk ishockeyhistoria. Och uppväxten och genombrottet, då tyckte jag det var spännande med det som du hade, Niklas, i serien Vikegård versus. Och som tangerade har varit inne på den här häftiga bakgrunden att man med spontanidrott och så vidare. Vi kan höra hur det lät.
Vi hade 30 timmar spontan idrott i veckan.
I veckan?
Ja, det är snitt ungefär. Och det, när man tittar på dagens samhälle, så är det svårt att förstå.
Det är helt otroligt.
Spontan, vi kan gå upp här. Ja. Spontan idrotten är ju, tror jag, det är en utmaning för dagens föräldrar och för barn överhuvudtaget att få till.
Självklart.
Men det är en sån där siffra. Och sen hade vi alla, från ganska tidig ålder, så tävlar vi och spelar med äldre. Ja. Och när vi var här, bara den här backen vi går i nu här upp, här har vi en lång backe, här åkte vi pulka och kälke och du vet de här miniskidorna man hade. Lek, det är det det har varit egentligen då.
Ifrån ditt möte med honom,
precis.
Berätta mer om dina intryck från det.
Att sudda, och det är det som jag tycker är så häftigt att kunna förmedla, att en av världens bästa hockeyspelare och personligheter liksom. Ja, men han startade med spontanidrott, det var kallt om fötterna, det var ut på isen, det var skotta själv. Liksom den här drivkraften att vilja lira och vara bra och spela mot polar och kunna spela mot äldre, som är så svårt nu för tiden att få göra för många ungdomar. Det var en underbar dag för mig med Mats.
Mm, och det var faktiskt Marcus Näslunds pappa som hade gjort någon slags undersökning om det här med spontanidrott.
Exakt så. Ja,
och kommit fram till då, för om vi översätter det, då är det alltså 4 timmar spontanidrott varje dag. Om dagen.
Mm. Ja. Jag måste bara berätta, jag var ju sprallig tränare i Väsby Hockey där i 86, 87, 88, 89 och 88, om det var hans första match eller om det var några matcher han spelade i Nacka.
De hade ju farmalagsavtal med Djurgården.
Nacka Väsby, det var ju ett helvete att komma till Nacka, där lilla ishallen, liten rink, som tränare stod man knappt kunde du vet, det var ju så tajt bakom båset, stod så här. Jag tror vi ledde med 2-1 i mitten på matchen. Helt plötsligt kommer en rackare in. 1,90 plus med galler och vingre rackare, hänger väl en eller hänger två och i stort sett avgör matchen. Tänkte, är det där för lirare? Jag hade inte ens namn på ryggen. Liksom. Jag tror att Sudden gör, om det inte är debut i division 1, så är det precis då han slår igenom. Och 2 år senare spelar han ju VM. Liksom. Det gick ju rätt snabbt. Och det var där jag fick upp ögonen för Mats helt enkelt. Att i en ganska tuff miljö som division 1 var, vi hade bra lag med Martin Linds och Krau. Alltså, vi hade bra lag. Vi hade precis åkt ur högsta ligan. Nej, han gick bara in och tog hur mycket plats som helst. Liksom. Det var imponerande.
Och det som är häftigt också, Micke, att du har ju varit i samma omklädningsrum som honom en hel del.
Ja.
När du kom till NHL. För han kom ju till NHL då i tidigt 90-tal. Och du kom dit, vad kan man säga, 10 år senare då, ungefär.
Precis.
Till hans Toronto Maple Leafs, där han då var lagkapten. Berätta, vad vill du ge för bild av Mats Sundin?
Nej, men alltså Mats, alltså det är väl ett understatement att han är en krigare, men han kom ju från, blev ju tradad från Quebec mot Wendell Clark, vilket Wendell Clark var en ikon i Toronto, det får man inte glömma heller.
Wow.
Liksom. Och kliva in då och försöka liksom leverera på den nivån redan från början, liksom att leva upp till någonting som Wendell Clark var redan innan. Redan där är ju bara en wow-känsla liksom. Så är det ju.
I den här staden, som, hur ska man beskriva den? Hockeystaden Toronto?
Alltså om man vill jämföra, vi har ju dragit lite fotbollsliknelse, men att säga att hockey är ungefär lika stort som det är Barcelona eller Real Madrid eller någonting så här, det är liksom samma nivå. Alla kan, alla hockeyspelare. Alltså du kan kliva in på en kinesisk rang och personer där kan knappt prata engelska, men de har koll på hockeylaget liksom. Mm. Ah, Maple Leafs liksom, mm, så här. Free food liksom. Så alltid såna här grejer. Och det var det för mig liksom. Jag tänker för han som fick kliva runt liksom där. Men Matsson, varje gång man kom in i omklädningsrummet, satt han på den här cykeln, Morak-cykeln. Det spelade ingen roll när man kom dit. Man trodde man var där först, men det var man inte. Då satt en lagkapten där och cyklade och ledde väldigt mycket med sättet han spelade på. Mm. Inte så mycket verbalt, men mer kroppsligt. Gjorde alltid viktiga mål. Och han tog med sig hela laget.
Han blev ju, alltså, är det inte märkligt att vissa personer bara har någonting? Alltså, mm, när man kommer fram till något så känner man wow. Man blir liksom nästan så att man blir, det finns ett fält runt omkring dem, hur de för sig, hur de tittar på dem, det de säger, som gör att man får någon typ av, man mår bra, man får respekt, man vill gärna lyssna lite extra och så vidare. Och Mats Sundin har ju varit så för mig hela tiden. Och sen just den här lojaliteten, jag kommer ihåg något, jag vet inte hur många VM kan ha gjort, 6, 7, 8 VM och sånt där. Kriga som en rackare, lätt lag, stått framför massa journalister och prata och driva gruppen.
Tre guldar.
Precis. Han kommer dit med utslagna tänder liksom, eller någon som har mosan, fått en skridsko i ansiktet, bara dyker upp liksom 4 dagar senare och spelar Sverige mot Slovakien liksom, och försöker driva det här laget. Det tycker jag nästan är det största. Sen att han gör ett poäng i snitt i NHL och han var grym och hit och dit, det är ju fantastiskt bara det. Men just, fan, jag kommer, jag kör och jag leder.
Vi måste ta igen, känner det där vi hade i introt. Jag menar, det är ju ganska, en 20-årig Mats Sundin och en 23-årig Lasse Granqvist. Den kombinationen ifrån VM 1991 och Sporthuset, vi kan väl säga så här. Lasse Granqvist gjorde sitt första ishockey-VM som kommentator och Mats Sundin blev den stora hjälten. Och lyssna på de här namnen. När Sverige slår Sovjet i deras sista turnering, stora mäktiga Sovjet med superfemman.
Så här med pucken i mittzon, när jag slår in den i anfallszonen mot 3-4 sovjeter, slår ner pucken i kortflanket då till sovjeter. Fetisov, som kommer med pucken mitt i egen zon över blå linjen nu. Spelar pucken fram mot Bjackin, men svenska försvaret tar bort honom och Riddervall slår pucken via Sarin till Näslund i mittzon. Och han i sin tur lyfter bara ner pucken till Gusarov vid defensiv sovjetisk blå linje. Gusarov skjuter fart, spelar fram pucken mot Shamnov som går in i svensk zon. Släpper pucken kort bakåt till Bjackin, skjuter direkt utanför. Usch. Ni är mer och mer nervös för varje sekund som tickar på tavlan. Sundin, Mats Sundin med bra fart på skrikande dragen kan skjuta. Goal! Goal! Mats Sundin
gör det! 2-1 efter 9:37.
Han fintar alltså bort Fetisov.
Han går vänster och så flyttar han runt Fetisov.
Och lägger in mellan benen på mig. Alltså, det här är ju mina barndomsminnen. Det var ju första gången man satt och kollade på VM.
Du vet, så här är du 12 år nu.
12 år. Mm. Så det här är första kanske TV3 kom in och körde sina liksom, P.A. Gulla-grejer och sådana grejer. Så ja, det är, jag ser hela målet från rörlinjen hela vägen in redan nu. När
vem stod i mål, kommer du det?
Det var inte André Trefilo som stod i mål i
ryssarna. Snyggt, ja. Snyggt.
Gamla KH-skydd hade han, klocka.
Och Garpen löp för världens crosschecking av Kvartalov över hakspetsen precis när
slutsignalen. Han var hård, Dimitri Kvartalov.
Fick en sån här kvällar, Garpen. Nej, det var Lasse Granqvist, hans röst har blivit bättre genom åren.
Men det,
han låter som en bebis där.
Men man hör ju talangen samtidigt.
Ja, det hör man. Oj.
Kör. Rappheten.
Det är också kul för LG Jansson är expert. Säg inte ett ord.
Nej.
Inte samma
styr. Han är livrädd, han är nervös.
Ja, för han är också ny. Så att vi kommer att höra en annan typ av expertkommentator om en stund. När det handlar om OS-guld 2006.
Ja, det gapas det mycket.
Men som sagt, 18 säsonger i NHL sen då. Varav 13 i Toronto Maple Leafs. 10 av dem som lagkapten. Men först de här 4 säsongerna i Quebec då. Och går du ytterligare liksom accentuera bilden av hans storlek i Toronto? För du måste ju ha fått uppleva den på nära håll. Du berättade om det hockeytokiga Toronto med just storleken på Mats.
Ja, men alltså Mats älskar väl uppmärksamheten han fick på isen. Men det känns inte riktigt som han älskar den liksom utanför. Det var ju ofta så att när han gick och käkade så gick han lite liksom inkognito till restauranger och sådana grejer och försökte sätta sig lite avskilt. Men det gick ju tyvärr inte.
Nej, det som man också har märkt på honom efter karriären, för Han har ju undvikit, Niklas fick ju honom där i Vikingård versus, men annars undviker han ju strålkastarhuset.
Jag förstår det, för att jag menar, i Toronto också, efter varje jävla träning fick han stå där med 50 journalister, skulle ställa samma jävla frågor liksom, varför kan inte göra mål i powerplay, varför är målvakten dålig, eller vad det kan vara för någonting. Och han var alltid ute och pratade med media, alltid. Så jag förstår honom att han vill ha lite lugn och ro, och det tycker jag han är värd också liksom. Och så här patenterat Mats Sundin mål 2 meter innanför smålet i blålinjen, slagskott. Om man går puff bara, smällde till bara. Kom ihåg när han gjorde sitt 500 mål mot Calgary, då fick jag faktiskt vara med. Och just det målet, kommer in, dra ett slagskott rakt över axeln på Kiprusov. Flames win the draw. Tanguay nearly lost it. Tanguay did lose it. And Sundin is up there. 2 goals on the night. Rostov! Matt Sundin wins the game with 500 in this terrific career. The captain of the Maple Leafs has this crowd going nuts in the Air Canada Center. Sundin, a hat trick, and number 500.
Ja, men det är ju sanslösa scener. Ja. Mål 500, tack Micke för att du skickade det här till mig också så vi fick spela upp det. Och att du fick vara med där också i den där matchen. Det 500 målet i NHL alltså för Mats Sundin. Ingen annan svensk har ju gjort så många mål i National Hockey League. Och samma sak på poängsidan, där är han ju också rekordman med över 1300 poäng på över 1300 matcher. Så det är bara radar upp sig eller milstolpar, och apropå det då, landslagskarriärens avslutning. Vi är där nu i Turin OS 2006. Jag var där, du var där Micke och du Niklas. Och alldeles strax är det Wikegård ihop med Staffan Lindeborg ifrån kommenteringen i Sveriges Television av själva finalen mellan Sverige och Finland. Men först ska vi höra Mats själv. Carina Bergfeldt hade ju Sundin som gäst här för en tid sedan, också SVT. Och han fick beskriva så här ganska långt i efterhand hur han minns tillbaka på det där episka avgörandet.
I starten på tredje perioden, vi spelade 4-4. Och jag vet att jag och Forsberg, Niklas Lidström var på isen, Niklas Kronvall. Och jag tar teckningen, och den finska bästa centern heter Sakko Koivu på den tiden. Och när jag tar teckningen känner jag att jag bryter av hans klubba i teckningsögonblick. Och det händer ibland när man är center. Det är inte så vanligt, men det händer ibland. Och jag ser direkt att jag vinner teckningen, men Sakko Koivu åker för att hämta en ny klubba. Och då skrek jag på Foppa som är på min kant att kör. Så han får pucken, och jag vet att han har berättat för mig. Han rök till när han hörde mig skrika och satte bra fart in i anfallszon. Och jag följde efter och fick pucken. Och då visste jag att vi spelade 4-3 där i några sekunder. Och Niklas Lidström följde efter så jag kunde släppa pucken bakstan. Och jag visste att han skulle ha bra tid att skjuta.
Forsberg inne, Sundin inne, Lidström och Kronvall. Koivu Lehtinen, inte Sällinen. Forsberg gör som du säger, han åker direkt och Sundin spelar bakåt och Lidström skjuter. Ja! Det är 3-2, vilken start! Helt underbart! Vilken start på period nummer 3, det är väl inte sant? 10 sekunder tar det!
Vilket sätt att avsluta turneringen, och för min del OS-spelet också. Det kommer inte bli någon mer OS-turnering för mig. Det är en otrolig känsla när Niklas sätter pucken i krysset där. Så är det underbart. Och Henrik gör fantastisk räddning där med 30 sekunder kvar. Så att, det är otrolig känsla.
Nu sticker Nittumäki. Pucken kommer in i zon. Lundqvist stoppar den. Kan
prata med varandra.
Där är Nominen. Den ska ut! Den ska ut!
Lehtinen!
Den ska ut! Och Lundqvist klarar det. Detta är jätteläge för Jokinen. Det kommer det till.
Stå upp!
Skott igen. Stå upp! För Lundqvist stöter ut den. Starkt av Pebben! Nominen. Skott.
Bra!
Sätter
jajamensan!
4-3-2-1. Mina damer och herrar. Sverige är på nytt olympiska mästare i ishockey för andra gången. Helt underbart.
Och här för att överlämna priset från Idrottsakademin, nomineringsjuryns ordförande Lasse Granqvist.
Hylla 3 utav svensk ishockeys och svensk idrotts absolut största genom alla tider. Välkomna upp på scen, Peter Forsberg, Niklas Lidström och Mats Sundin.
Hederspriset på idrottsgalan. Och det är nästan som man har en klump i halsen här, va?
Ja, ja, alltså jag blir nästan gråtfärdig. Det är helt sjukt, alltså. Helt galet att det kan vara så starkt. Det är otroligt starkt.
Ja, vad rör sig inombords när du minns tillbaka på allt det här?
Nej, först och främst det som gjorde att jag började nästan att gråta, det var ju när man säger Lidström, Forsberg och Sundin liksom. Jag tycker att det är så häftigt. Det är spelare som man har sett upp till och ser upp till, både som spelare och personligheter. Jag tycker att det är så coolt att de blir uppmärksammade på det här sättet. Sen är själva OS... Det som slår mig direkt när Mats Sundin blir intervjuad av Lasse Granqvist är att han börjar med att hylla Niklas Lidström och hylla Henrik Lundqvist. Det är det första han gör liksom. Mm. Inte pratar om dittan och duttan och resan och hit, utan han hyllar två spelare, pangbomba. Mm. Målet och räddningen, det är liksom, tycker jag säger så mycket om Mats.
Ja, och du var ju med.
Ja, jag vet, jag stod längst ner till vänster i båset bredvid Mika Hannula faktiskt. Och stod och studsade där och skrek och fan, Lunkan kom igen nu, lite grann liksom som du gjorde Niklas också i det. Mm. Fan, ut med puckjäveln liksom, ner och blocka skott liksom, ut med den, håll i den sådär, så att det liksom, ja, det var nervösa sekunder verkligen. Men det är häftigt att de här spelarna får också avgöra lite grann. Vi har varit inne på det tidigare också. Det här början av 70-talets gänget som, ja, ja, som kom upp. Jag menar, kan jag slänga in Alfredsson i det gänget också. Var han 72 liksom. Kommer vi få se sånt gäng igen? Det är, jag vet inte.
Och just att den här generationen fick vinna någonting och lämna liksom den här scenen som supervinnare. De är vinnare ändå på allt sätt de har varit. Men just att få göra någonting tillsammans var ju så otroligt häftigt. Alltså det är... Ja, det är sjukt stort. Och Mats Sundin har ju, han har ju lämnat hål efter sen då på något sätt. Vi saknar ju en Mats Sundin nu. Vi saknar ju någon att liksom luta oss mot, inte bara spelmässigt utan även, ja, sudden på något sätt. Ja, men vi har sudden. Mm. Liksom.
4-2 till 4-4 mot Finland. Ja, ja. Och också ert häftiga 2003, Micke.
5-1, ja.
De här ögonen när
den matchen och den, apropå Lasse Granqvist, den kommentateringen också i efterhand liksom, det är, ja. Ja, den matchen kommer rätta sig, den har verkligen rätta sig fast i, den kan komma upp ibland när man får sina minnen eller man sitter och lyssnar på det här på den här podden när Lasse pratar liksom.
Så vinner Sverige teckningen, men kan ju hålla pucken i zonen då, så ni skjuter för styrning, kommer i mål! I mål! Per Johan Axelsson! Och Sverige gör 6-5! Det är fullständigt osannolikt det som händer i Helsingfors. Sverige har vänt mot Finland efter 15-06. Så styr Per Johan Axelsson in Ronny Sundins avslut från distans. Ett löskott så himla löst som alla lösa kan vara. Men det räcker för Per Johan Axelssons styrning går in mellan benen på Basil Orbiden. Och Sverige har vänt och leder med 6-5. Det är fullständigt osannolikt. Det kan nästan inte hända.
Det har just hänt.
Just den här känslan i hur tyst det var när vi kom i kapp liksom.
Men Sundin drev ju den vändningen också kan man säga.
Ja,
var med och drev den.
Alltså absolut, och det var ju flera andra med honom, men det är helt galet, hans ögon liksom, och liksom, alltså det är bara hoppa på liksom.
Apropå arv han lämnar efter sig, så han avslutade sin ishockeykarriär 2009 och då hissades ju hans tröjnummer 13 då, såklart pensionerades i Torontos hemarena Air Canada Center. Och sen då som andra svensk i historien invald i NHL Hockey Hall of Fame i Toronto ju där. Och den första var ju för övrigt en annan Toronto-legendar, Börje Salming.
He won the admiration of two nations, Leaf Nation and Sweden, as he led them to Olympic gold in 2006. Fans missed that post-goal smile, Mats Sundin, but the hockey world can't wait to see it again as you take your rightful place among the game's greats in the Hockey Hall of Fame.
Jag saknar det här ögonblicket när pucken släpps inför en viktig match, om det är en OS-final eller en VM-final eller, och lite tiden stannar och man lever bara i nuet där och i kampen, och det saknar lite grann, och det kan man aldrig återskapa någon annanstans förutom i det ögonblicket, så att det kommer jag alltid sakna. Samtidigt är det skönt för att kroppen och allt, jag mår mycket bättre idag när jag har slutat. Jag känner det både fysiskt och mentalt, så är det skönt att när man har krigat så länge på högsta nivån så till slut får man nog.
Ja, och han har hållit sig undan rampljuset, men du träffade honom Niklas, så jag vill bara höra vad du fick för känsla av just det där.
Nej, men det, alltså, han har ju växlat liksom. Han gick ut i en dörr och in i nästa. Han jobbar ju mycket med välgörandehet. Han är intresserad av hälsa och träning, psykisk ohälsa. Han driver ett projekt eller ett företag med Leffe Larsson, Djurgårdens gamla fystränare, som hamnar just om det. Och jag är helt säker på att han fick ju extremt mycket nog av media. Behöver absolut inte fylla på det. Han är ju, även om han är någonstans inte med media, så var han än går någonstans i Stockholm eller Sverige eller förmodligen i alla hockeyälskande länder, så är det ändå Mats Sundin. Han får ju den här uppmärksamheten. Mm. Men mitt intryck ändå, när du skrapar på ytan på Mats Sundin när du kommer in och han börjar prata om de här 30 timmarna och nere på isen, och han brinner ju för, jag vet att vi spelade landhockey, och det är klart det var jobbigt när man spelade i uppförsbacke i landhockeyn hela tiden. Sen fick man spela i nedförsbacken i landhockeyn och sådär. Så att Han har inte glömt ifrån var han kommer och vad som gjort han bra, liksom, att den här kärleken till idrotten. Sen blev det hockeyn då. Han spelade väl bandy, han spelade fotboll och spelade allt möjligt då. Så visade det sig att hockeyn var ju det som man gick snabbast i då.
Och du kan skriva in i dina memoarer att du spelade med Mats Sundin i många år.
Precis, jag får en liten promille i hans karriär, har jag också varit med, och det är fantastiskt stort för mig, och även faktiskt, nu handlar det här om Mats, men att få vara delaktig i det här laget också. Ja. Att känna den stoltheten att få vara delaktig av Mats Sundins landslag, Mats Sundins Toronto Maple Leafs. Ja, det är få förunnat, och det är jag extremt stolt över, och det ska jag säga till Mats när jag träffar honom.
Och vi avslutar med, han hade ju, du också sommarpratat va, Niklas, har du inte det?
Ja.
Hur gick det?
Jag hade lyssnat på det själv, men fick jag göra det nu så skulle jag göra annorlunda. Men jag hade en period där jag var med på allt möjligt på radio och tv också. Ja. Det gick väl sådär, tycker jag. Ja. Det var roligt. Jag körde live i alla fall.
Ja, bra. Mats Sundin 2010. Och det här tycker jag är en bra avslutning, det här. Avslutningen på det sommarpratet också, när han berättade om hur hans liv hade förändrats, hur hans hockeyliv hade förändrats under hans karriär. Från en ganska jag-inriktad supertalang till en, som är någonting helt annat. Ska vi kalla det kaptenernas kapten?
Från att ha varit den som skulle göra mål eller avgöra matcherna till att se det större sammanhanget. Se laget eller gruppen. Istället för att känna konkurrens så har jag börjat tycka att det är kul att se nya unga spelare komma upp i NHL. Att vara ett bollplank för dem i deras utveckling. När vi vann OS-guld i Turin 2006 insåg jag, när jag fått min guldmedalj, att det var livet som ishockeyspelare som drev mig. Själva resan. Lagets utveckling under en säsong eller under ett par veckor under en OS-turnering. Att lära känna varandra bättre. Det var alldeles tydligt när jag slöt ögonen på isen med min guldmedalj runt halsen. Medaljen i sig är jättefin. Men de viktiga värdena finns på annat håll. You are the one I've been waiting for today. And here comes the sun, it's been baiting more today. Lately you came along, you are the one I've been waiting for. Ja, You Are The One, det är verkligen Mats Sundin. Hans favoritlåt här, Joshua Radins Today, från avslutningen av Sommar i P1.
Ja, fortsätter med gåshud här borta.
Ja, nej, men ja, det är vilken sjukt. Vinnare alltså. Ja. Jag är vinnare på alla sätt liksom. Vinnare i hockeyn, vinnare i livet. Nej, det där är
ha bra gåshud här också.
Ja.
Okej, vad kör vi till nästa vecka? Är det kärlekspåsen här, eller vill du ha den mer dystra, svarta, kolsvarta olyckspåsen?
Nej, 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 kärlekspåsen alltid.
Behöver vi.
Ja, Micke, du kan dra, så får kul att se om det är något vi känner till redan nu. Så kan vi köra en 30 sekunder redan här.
Jag har ju lärt mig om beachvolleyball i förra avsnittet. Vad är husband and wife-grejen? Var det sån grejen?
Vet du vad husband and wife är i beachvolleyball?
Nej.
Det är ett slag som går mitt emellan två spelare. Du vet, husband and wife som inte kommer överens. Vad står det?
Ska jag säga direkt eller? Vill du ha en ledtråd?
Ja, du kan köra. Vi ser om vi kommer på någonting.
Ja, men en sport som handlar lite grann om örnar. Jag får koppla det till örnar kan jag göra. The eagle.
Kite. Kitesurf. Nej, drakar.
Örnar.
Är det the eagle? Backhoppning.
Bra, snyggt. Bra Tommy. Backhoppning.
Kommer du ihåg Eddie Beagle?
Ja, herregud. Ja.
Han var inte så vass.
Han var en profil.
Han hoppade 30 meter men alla ville se han.
Det såg för jävligt ut men han lyckades.
Ja, ja, ja.
Han var modig.
Tillbaks till det här med profiler är viktigt där. Ja. Sen Boklöv tänker man på också.
Ja, ja, ja. Vet.
Byggde om hela backhoppningen.
Mm.
Ja, vi tar tag i det nästa vecka. Annars är ju val på söndag. Vi kan avsluta så bara också. För vi har ju, vi pratade en hel del om det i förra avsnittet. Och vi pratade om det tidigare här avsnittet med Lasse Granqvist. Han leder faktiskt en liten kortare valdebatt i TV4. Det vi har pratat om mycket i den här podden det är ju liksom att idrottens tillbakadragna position fast det är en så viktig samhällsfunktion. Mm. Alltså mot grov kriminalitet, segregation, folkhälsa. Så trots det och det samhälle vi lever i som är grövre våld än någonsin och så vidare, att idrotten inte riktigt förs fram trots att det borde vara en stark förebyggande kraft. Vad säger ni avslutningsvis om det här?
Jag blir orolig. Jag menar, det har pratats länge om att man ska ha en idrottsminister och sånt där. Jag tycker liksom att vi måste trycka mera på att det kommer bli svårare och svårare. 30 timmar har vi pratat om att Sundin här körde spontan idrott. Får de upp 3 timmar nu så gör de det bra. Få tillbaka mera spontan idrott i skolan kanske, längre raster. Alltså någon typ av skapa välbefinnande måste man ha. Folkhälsoinstitutet i all ära, men det jobbar mycket med psykisk ohälsa, covid-delar och så vidare. Eget departement jobbar med att skapa goda grunder, koppla det till värderingar. Jag tycker det är synd att att det nonchaleras och pratas om många andra viktiga frågor såklart, men det här är en väldigt viktig fråga.
Du brinner ju för det, men ni har ju era gym där.
Ja, vi har 2300 medlemmar varav det är, och det är ju så många som mår bra, inte bara kommer dit och träna, utan där möter man ju människor, man morsar på varandra, man tar en kopp kaffe, man pratar gammal som ung, man utbyter saker som har hänt just nu eller saker som man kommer att uppleva eller och så vidare. Så att just den delen också, att man kan komma ut och egentligen socialisera i kombination med att röra på sig. Så att träningsanläggningar, jag tycker att kommuner borde någonstans subventionera idrott, alltså om du blir pensionär eller till och med innan det, skulle subventioneras medlemskap som ja, man får ut folk, alltså alla de här grejerna. Man skulle spara så mycket inom sjukvård och på andra saker om man fick folk att röra på sig och må mycket, mycket bättre. Så att den där delen, jag vill ha en idrottsnedsträck hälsominister som kan kombinera breddidrott med elitidrott på ett bra sätt.
Ja, alltså jag är ju väldigt involverad i Värmdö hockey där mina söner spelar, och jag vet ju att Värmdö hockey får lägga i stort sett ungefär 200 000 kronor varje år på att köpa istider i Tullinge till exempel.
I Tullinge?
Mm,
det är långt bort.
Ja. 40-45 minuter enkel resa utan trafik för 9-10-11-åringar liksom. Men vi har en uterink som man skulle kunna bygga in. Det har tagit hur lång tid som helst. För mig är det hjärndött liksom. Att en klubb ska behöva pröjsa så mycket pengar för att köpa istider någon annanstans i Stockholm.
För det kommer sluta med, det är att folk slutar spela. Ja. Det blir färre inom idrotten och fler inom idrotten kommer göra att det blir, det vet vi ju, det kommer bli lägre brottslighet, du blir en del av ett sammanhang och så vidare. Det kommer framförallt också bli lägre sjuktal apropå de långa vårdköerna. Så att allt det är öppet mål.
Det blir ju segregerat på något sätt på grund av att liksom, nu är hockeyn min grej, men alltså det blir ju tyvärr de föräldrarna som har råd att skjutsa barnen eller har tid att skjutsa barnen till Tullingen som kommer att ha liksom, det är de barnen som kommer fortsätta. De föräldrarna, de barn som inte har föräldrar som kanske är lika engagerade, de kommer ju få stå över de här träningarna. Då får de göra andra saker.
Mm.
Och jag vet hur mycket hockeyn har gett mig liksom, och gett mina kompisar liksom, och inte bara på grund av att jag gick till NHL, utan jag är fortfarande från Järfälla tiden där ursprungligen, har jag fortfarande kompisar kvar liksom. Eller vi springer på varandra på stan. Jag kommer ihåg när vi spelar på uterinken i Väddesta eller såna grejer. Det är ju såna här
grejer. Man blir del av ett sammanhang.
Ja, det skapar ju minnen. Mm. Alltså det är det som är hela grejen. Inte att man kommer till NHL. Det är helt oviktigt liksom.
Det här är så frustrerande. Jag vet inte vad vi ska...
Men jag tänker alla hallar som står tomma på kvällarna. Alltså in med nattvandrare eller vad som helst. Apropå spontanidrott. Ja. Alltså mellan 9-12 varje kväll så kan vi spela basket. Eller
det fick vi från en lyssnare faktiskt. Marcus Villén som skickade in. I Sandviken finns ett projekt nattfotboll. Ja. Alltså för att integrera barn, ungdomar, vuxna samhället.
Ja. Otroligt bra.
Vi ska avsluta med en supporterlåt som vi alltid gör. Ni skickar in till oss. Jag tänkte vi skulle skicka en hälsning en dag som denna när vi har kärleksbombat Mats Sundin, Toronto Maple Leafs. När vi tänker på Toronto, då tänker vi också såklart väldigt mycket på Börje Salming.
Yes.
Ja, ja, ja.
Och vi träffade ju Börje. Det känns väldigt bra nu att vi gjorde det i Sporthuset 2 avsnitt i rad. Avsnitt 290 i Sporthuset, BJ the King. Avsnitt 291, stående ovationer. Och det var ju då i april 2021 och Han har alltså drabbats av ALS, den obotliga sjukdomen som är fruktansvärd. Det är tufft också för dig, Niklas, med din bakgrund och tänka på honom med tanke på...
Nej, jag har ju bara haft en förebild.
Jag menar,
det var det Börjesson.
Ja, möjligen brorsan också, eller?
Hans brorsa. Stegge med. Jag hade Stegge som tränare. Och Stegge var ju duktig, men Börje har ju liksom... Jag vill ju spela som Börje. Täcka skott som Börje. Var Börje. Blöda som Börje. Stygd som Börje. Jag har ju en enda tavla i hela mitt min lägenhet. Det är ju stående ovationerna från Maple Leafs Garden. Mm. Det är den jag har. Titta på varje morgon jag går upp.
Hur tog du emot det här beskedet?
Nej, men jag är precis som alla andra som känner... Och, alla som blir sjuk i någon typ av sjukdom blir man ju ledsen för, men för Börjes del kändes det som... Men fan, vad orättvist. Mm.
Och säkert en stor förebild för Mats Sundin också, kan jag tänka mig, på sättet han ledde också i Toronto. Liksom. Så att,
och Börje Toronto då? Det vet du lite om också.
Ja, det är fortfarande... Han kan ju inte gå på gatorna där heller, utan det är, han är fortfarande extremt populär. Och han och Mats har ju statyer utanför arenan där också. Så att,
ja, det är galet alltså. Mm.
Vi skickar en avslutande hälsning till Börje. Ska du skicka avsnittet till honom faktiskt? Jag vet att avsnittet som han var med i brände Martin här, vårt härliga ljudgeni, CD-skivor på, två stycken, och skickade upp till Börjes mamma uppe i Kiruna.
Okay.
Hon är över 90 år gammal, för att Börje tänkte, kan inte hon få lyssna på de här avsnitten där vi dokumenterade hans karriär? Så vi ska skicka det här till Börje också, tänkte jag, att han får höra lite om Mats Sundin och vad ni tänker om honom och så. Men vi avslutar med supportersången som vi fick ett tips från vår lyssnare Rickard Hannu, och den är framförd av Kiruna AIF-supporten Tony Björkenvall och heter Du går aldrig ensam. Och han skrev den där hyllningen till Börje Salming i samband med att Salming hyllades i, vad heter det, Mattojärvi ishall 2016, och har spelats där uppe i Kiruna flitigt sedan dess. Det är en låt om gemenskap och tradition. Så, men nu säger vi tack för idag, Micke Tellqvist och Niklas Wikegård. Helt underbart att få sitta med er här.
Tack så mycket, Tommy.
Kul att få vara med. Ja. Jätteroligt.
Välkomna tillbaka framöver.
Tack.
Vi hörs igen nästa vecka i Sporthuset. Hej då.
Eldgult och svart brinner himlen ner fallstön. Stolthet och vår tradition är en bottenlös brunn. Förlora eller vinna, vi har aldrig bara handlat om det. Du går aldrig ensam, jag lovar, jag följer med. Allt vi förlorade då har vi vunnit igen. Som älven hittar havet, som blomman växer genom asfalten. Förlora eller vinna, vi har aldrig bara handlat om det. Du går aldrig ensam, jag lovar att jag följer med.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. på webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!